I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Trädgårdssnack.
Ja, vi är tillbaka ute i trädgårdslandet och nu, alla som är lite känsliga, ta det lite lugnt. Nu kommer det handla om porr. Nej, det är inte porr. Det kommer handla om flickor och pojkar och vad som händer. Det krävs 2 för att det ska kunna gå och sådär och allt så.
Ja, lite så.
Alltså, du har tagit med dig Magnus idag också, Annika.
Ja, alltså det är han, Magnus sexologen här blir det då. För vi ska prata om sex på sätt och vis.
Okay.
Och då är det så att Magnus, han får prata om det där som är... Alltså som nästan inte går att förstå. Alltså du kommer ihåg avsnittet med magnolia.
Ja, det.
Alltså han sätter ju samman olika magnolia och stoppar i frysen och allt vad han nu gör för någonting. Så han gör mycket mer än jag. Och så kan jag ju försöka prata om det som är mer vanligt. Alltså flickor och pojkar. Men där det är lite viktigt. Ja. Alltså sådana som jag känner till då. Så kan Magnus få ta resten av
dem. Så det är lite som trädgårdsvärldens fråga Olle lite så.
Det är inte så komplicerat. Alltså det är ju människan som alltid komplicerar allting.
Ja, så är det ju.
Ta det som det är så blir det bra.
Ja.
Ja. Men visst är det ändå så att äppelträd, Magnus. Utan att veckla ut för nu kan du jättemycket om massor med äpple också. Men alltså, pollinatörer och äpple då, det får vi ju jättemycket frågor om.
Och det är inte så komplicerat. Vi har väldigt många bra äpplesorter som egentligen pollinerar allting. Mm. Och det är ju de välkända typerna. Sen är det ju så att eftersom människan alltid bestämmer sig för att tillverka någonting med olika egenskaper så kan man även komplicera den sexuella bilden. Det är ju det som ställer till det. Att vi har skapat triploida sorter och då har de alltså en högre genuppsättning men har också svårare att bli pollinerade. Så att det ena följer det andra. Vill man tillverka världens största äpple då som man många vill så kan man också i det uppdraget då skapa problem. Men om man tar helt vanliga äppleträd som Aroma, Ingrid, Marie, Katja och sånt här. De är lätt pollinerade. Det är väldigt många som pollinerar dem. Det är väldigt sällan det är problem med de sorterna som vi egentligen säljer i planthandeln idag generellt.
Men varför skulle man vilja ha ett så gigantiskt jätteäpple förutom att det ser jäkligt fräckt ut? Alltså, för jag menar, min erfarenhet är alltså, som alla frukter liksom, när det blir stort så blir det utvattnat och det blir inte alls den här koncentrationen av smaker och sötma och alltihopa.
Men du har ju själv ställt upp att vi ska ha en pumpatävling till nästa år. Ja. Vi ska odla den allra största pumpan, antingen du eller jag.
Då handlar det inte om smaken, men ett äpple har man inte för att dekorera det. Har man för att...
Men tror du inte att det finns några stollar som tycker liksom, wow, ska odla det största äpplet? Det måste ju vara fantastiskt kul.
Ja, det är kul. Alltså, då när jag drev min plantskola på annan ort än här så kom det någon med ett äpple som vägde en 550-600 gram.
Åh, herregud.
Och det var en bumling.
Ja,
det var ju Signetillis där och det är klart att det ser ju imponerande ut och det hade ändå inte vuxit på ett sätt så det hade tappat smakämnena och sånt.
Nej.
Utan vissa frukter under speciella former då, där är ju även så Aroma sätter en väldigt lit få äpplen så koncentreras ju då väldigt mycket av näring och kraft går till de här äpplena och kan utveckla då för handen alldeles för stora äpplen men sådana när man lägger fram dem och antyder att det är sådana man alltid får som gör släkt
som
och vänner. Ja, de blir
gröna av avunden.
Så det kan vi ju också roa oss med.
Mm.
och gallra lite och så.
Men folk kommer in och de läser pollineringstabeller och de är väldigt bekymrade, men det är ett väldigt litet bekymmer med äpplen generellt, och det är ett rätt litet bekymmer i de fruktträden man säljer. Det är egentligen körsbären, bigarråerna, som är svårast. Mm. Och det är ju bara för att de har lite mer olika blomningstider, och det är ju rätt naturligt där att blommar man inte vid samma tid som den man ska pollinera, så kan det bli bekymmer.
Päron då? Alltså när det gäller liksom pollinatörer och så?
Det är ju egentligen, då får man väl till skam säga att Göteborgs diamant, som är en gammal känd sort, är ju den enda som pollinerar kända pollinatören av gråpäron. Mm. Så att vill man ha ett gråpäron så måste man i sin närhet ha detta. Men det är inte speciellt komplicerat på päron också, men allt eftersom vi har haft mer sjukdomar med den här päronrosten så har folk sågat bort sina päronträd. Förr stod det äpple och päron i nästan alla trädgårdar, men pollinering av normala fruktträd sker liksom på 500 till ett par kilometers avstånd. Utan det handlar ju om de andra faktorerna, rätt temperatur, bin, insekter som flyger. Så att fastän det är ett bra blommande år så kan det ju vara så att man inte får någon bra fruktsättning på grund av att det är för kallt eller det är någonting annat. Mm.
Vad är det största päronet du har stött på? Alltså, apropå så här stora äpplen, så har du...
Tävlingspäron där, vad ska man... Nej, men det är ju det här att eftersom handeln har skapat en viss storlek på lådor och en viss storlek på boxar och sånt där, så undviker man de här allra största sorterna. För att Alexander Lucas är ju ett päron som är egentligen kanske ett tävlingspäron. Dion de Comis kan vara en rätt så stöddig pjäs också.
I vilka sammanhang? Jag säger det, EM, pratar vi EM, BM och så, alltså i päron, men alltså tävling, så jag har ju varit på krusbärsfestivalen nere i Brantevik och så, va, men
tävlar man om största krusbäret där?
Ja, där är det lite så best in show, lite både allt från tillagat krusbär och till så lite granna smakar och så sitter en krusbärsjury.
Men det var roligt att man samlas kring sin frukt och att man kanske visar varandra att det finns andra fruktsorter än Ingrid Marie till exempel. Jag tycker det är lite fantasilöst att man dyker upp i sin planthandel och det enda äppleträdet som dyker upp i ens medvetande, det är Ingrid Marie. Det enda vi kan köpa året runt som odlas överallt och alla har det. Jag menar, då kan man väl bli vid någon helt annan sort, tycker jag.
Tycker du? Ja.
Vilken är din favorit, så här, om du ska pusha någon för att inte ta Ingrid Marie?
Alltså. Nej, men jag tittar mycket på, en del har ju sommarstugor, då är man inte där alltid. Då stänger man ner stugan vid en viss tidpunkt och då måste man ju välja lite grann frukt. Och sen är det ju den frukten som inte går att köpa i affären. Vem är det som ska odla den?
Mutsu.
Om det inte är vi själva. Ja, mutsu är ju en rätt så...
Jag tycker om det.
Ja, jag tycker de här... Katja är väldigt trevligt. Jämskriv är väldigt trevligt. Aroma är ju...
Discovering.
Ja.
Ja. Eller Kim finns den också som heter.
Kim, men den tar lite längre tid på sig innan den sätter äpplen på sina träd. Så
men
där
de är goda när de väl kommer.
Ja, det är fantastiskt äpple, Kim. Ja. Det är ju Kortland gånger Ingrid Marie, så då har man ju med Ingrid Marie där i det hela.
Så är det så?
Ja, hon är med där. Ja. Så ja, det är de som pysslar ihop det här.
Aroma är ju Ingrid Marie gånger Filippa. Så att det är ju det där vi avlägsnar oss inte så långt ifrån det hela.
Det låter som sån här CSI med DNA-forskare för äpplen. Liksom, eller någonting. Ja. Men Magnus, du är ju inget blåbär. Men det finns ju blåbär och flickor och pojkar och blåbär.
Ja, det är enkelt. Ja. Ja, nästan i alla fall. Ja. För blåbär, där är det... Alltså när man då namnger blåbären, om vi då tänker på hybridblåbär som vi säljer ganska mycket av, så är det faktiskt så att Emil och Putte, istället för att de då heter Saga och Putte, så heter de nu Emil och Putte, och de umgås med varandra och gör fler bär. Och sen så finns det då en som heter North Blue som då är självfertil, och då börjar det bli rörigt. För om man nu ser att det är en självfertil sort, då kan den pollinera sig själv ju. Men då blir det kanske till och med lite bättre om man också tar en Emil och Putte. Men att man blandar två där, det är liksom en bra förutsättning för att det ska bli fler bär. När det gäller de amerikanska blåbären så är det återigen en Olle och en Pelle.
Dessa tunga amerikanska namn, ska vi säga. Olle och Pelle.
Så ibland är det svårt. Men man ska ha liksom en. Antingen så bestämmer man sig för att man ska ha hybridblåbär. Mm. Eller så bestämmer man sig för att man ska ha amerikanska blåbär. Och då försöker vi skriva det på skyltar och sådär, så det ska bli enkelt. Och då tar man två stycken olika då. Även om de båda heter pojknamn, så kan det vara precis så att de pollinerar varandra. Det har gjorts lite enklare på kiwi. Där man har Anna och Paula pollineras av Oscar. Och det är väl ändå praktiskt. Okay. För då är det liksom antingen de här två flickorna med Oscar då, eller bara en och Oscar. Tina och Tage är också ganska logiskt. Oh, så där får man ju hjälp. Så varför gör man inte det hela tiden? Och ger dem namn så att man förstår att nu tar du en sån. Så det blir väldigt mycket enklare för kunderna.
Men det är inte alltid nödvändigt. Men det är ju det här att, jag menar, hur många går ut i skogen och hittar en enda hallongren?
Nej.
Den står ju inte ensam. Och det gör inte blåbär. Liksom. Ja, och det är ju blåbär också. Och mängden pollen då, en dålig säsong, hjälper till att förstärka då en pollinering, vilket skapar bättre individer. Och sen när vi tittar på exoterna då, det är ju inte så där att man har hört sina föräldrar och mor- och farföräldrar, nu ska vi ut och skörda kiwi. Och då är det inte lika
lågt. Om de bor i Nya Zeeland, gör de ju det.
Ja, men de snodde ju dem i Kina, så att det där var ju liksom bara att det blir deras stora grej.
Kinesiska krusbär eller vad heter det?
Ja, ja, visst. Ja. Så att jag tycker också det är bra att skapa kanske pojk- och flicknamn, för att man har en större förståelse för att man behöver bägge delar för att få frukt. Men det är inte alltid genuint enkelt att förklara det där, och det är inte alltid genuint enkelt att veta att det bara alltid är enkelkönade blommor på sin planta. För man kan alltså ha planter av kiwi bland annat då, som har både han- och hornblommor på samma planta, och då sker det ju en egen pollinering. Men eftersom vi har svalt väder i Sverige så inträffar det sämre här än i många andra länder. Men har folk varit ute på Mr. Google så är de ju helt övertygade om att ja, men det räcker ju att jag köper en Jenny så är saken biff, men det är inte alltid så.
Kiwi, alltså är det knepigt? Alltså, jag har ju sett alltså, vatialerna på ofta, precis som du Magnus, så där finns ju ett fantastiskt jättestort kiwi-träd som växer längs en av fasaderna där borta vid perennerna. Liksom, är det svårt att få den att etablera sig?
Det tar väl lite tid i början. Alltså, det är ju en klätterväxt. Alltså ett bra stöd och en bra plats och sol och skyddat och så. Och sen så får man ha lite tålamod. Men en flicka och en pojke, och så småningom så blir det ju frukt. Alltså det är ju inte konstigt.
Nej, men jag är bara mest fascinerad att de kan växa. För jag har ju sett de här kiwisarna som de har burit frukt här i Alnarp flera somrar nu. Mm. Sen har det blivit lite varmare, ska jag säga också.
Nej, jag tror inte det är något svårt att odla kiwi.
Nej, det är inte,
det är
utan
det är ju
en klängväxt. Men tittar man på Nya Zeeland så odlar man ju ungefär som en vinodling i Sverige eller Frankrike eller var man nu odlar vin någonstans. Att man klipper ju in dem väldigt hårt och så drar man ut speciella stänglar då, och där vill man ha frukten. Och det är ju det där att man vill ha värmen och solen för att öka sockerhalt och smaken i bären. Mm. Medan vi ser dem mer som snår som täcker kanske något område som man inte är så förtjust i. Jag tycker, har man bara lite långsiktig plan för sin klängkiwi då, så är det okej. Okay, men den är inte lika snabb utväxling på den som på en del andra klängväxter.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Men det är ju så alltid när vi väljer växter. Alltså om man sätter nu en vinplanta och vill ha vindruvor, så sköter man den på ett sätt. Om man nu vill ha ett vinsnår så går det ju också bra. Då får man sannolikt mindre vindruvor och väldigt mycket grönmassa. Mm. Och där kan man väl dra lite paralleller till kiwin. Att vill du ha mycket kiwi så får du sköta den lite mer kanske.
Vi har ju det problemet att folk har satt en hanne och hona och kiwi och den ena har dött av och nu vill man köpa den andra då, och då kommer man med ett löv, och det är inte så lätt att se på ett löv, men alltså tar man och tittar i en blomma så kan man ändå titta efter ståndar och pistiller. Mm. Det är ju liksom hannar och honor det handlar om egentligen. Mm. Så det går att utröna om vi är normalsluga. En del andra individer kan man avgöra det genom att se det, och det kan man även på växter om man tittar efter.
Men det är inte så många som kommer just med blommorna när man kan titta på det, utan man kommer med ett blad istället och tror att vi ska titta.
Ja, man kommer med en äpplegren och så vill man ha, vad är detta? En av de 800 vanligaste äpplesorterna, kan du säga vad det är.
Så nu förstår ju alla som lyssnar på detta då att man måste komma med någonting som vi verkligen kan se skillnad. Man kan ringa till oss och fråga och sen komma i rätt tid då när kivin blommar eller så. Det är inte lönt att komma med ett rosblad som har trillat ner nu och fråga vad det är för ros. Då har vi det svårt.
Då ringer man fruktakuten på Flyinge plantshop och då rycker doktor Magnus eller doktor Annika ut där också då, eller?
Men alltså de här flickorna och pojkarna då, de här röriga sakerna då som vi säger, alltså där det ibland spelar roll och ibland spelar, alltså skimmiga till exempel, där tycker jag, där får man ju ofta, alltså för det första så tror ju folk att skimmiga, alltså det här vinterbäret, det säljer vi ju mycket nu på hösten för att de har så vackra bär, tror folk, men det är ju blomknoppen man säger.
Men det är ju det att folk är ju väldigt rädda för giftiga växter. Man är rädda för gifter överhuvudtaget, och då är det ju så att man har gett någon i uppdrag ta bort bären, för de kan man skriva lätt att de är giftiga. Mm. Och då har man korsat fram sådana som blommar väldigt fint men då inte har några bär helt enkelt. Så att där är det ju mer människans klåfingrighet att skapa någonting som inte existerar innan, och det har man gjort då genom att skapa då självsterila kloner helt enkelt som vi producerar för att de ska ge en bra blomning. Men alltså i naturen, skimmia vildväxande i Japan och Kina där de växer, så är det ju hannar och honor och bärsättande. Och, så att det är ju mer det här att kunden måste fråga, för det är väldigt vanligt hos många växter, järnek, idegran, skimmia då, att någon har läst att bären är giftiga och då ska jag inte ha dem. Men jag menar, det är fortfarande bra för fåglar och djur och vilt och sånt, och jag menar, jag tycker de också kan få finnas. Så att det...
Men alltså bär på idegran, det förekommer?
Jajamän.
De är jättevackra. Alltså, de sitter ju kvar länge och är små röda kulor i det här gröna barret och så. Jag tycker de är snyggt. Vi har en lek som står ute på planttoppen nu som är alltså klippt som små bollar. Mm. Alltså lite så, tänk dig som en bonsai fast det är bollar längst ute på grenarna då, där det sitter röda bär. Så, alltså den tycker jag är jättefin.
Ja, jag också. Mm. Det är ju det där, är inte den giftig, säger en del kunder. Mm. Men jag säger det är så sällsynt att man snubblar och tuggar vildsint till det man ramlar i. Så att förgiftningsfallen är så få så man ska nog inte vara orolig för det. Mm. Vet man att en växt är giftig, ha respekt för det, men gör ingen affär av det. Naturen har ju skapat detta av en viss, ett syfte då, där fåglarna ska ju äta de här, och det gör de också, så att man får ändå inte kvar bären hela vintern.
Men de är lite mer toleranta, fåglarna överlag, eller när det gäller att stoppa i sig?
Ja, alltså jag vill inte komplicera den bilden ytterligare där med hur det hänger ihop, men många gånger är det ju så att en del frön måste passera en tarmkanal för att gro överhuvudtaget. Så att det där är ju en förutsättning att någon glufsar upp dem, så när de bara faller en hög så är det inte alltid det händer någonting.
Det är som de här kaffebönorna som där nere på Java och Sumatra, liksom, de käkar Copilovac, så det är någon sån där djur som käkar kaffebönan och sen åker de igenom mag-tarmkanalen och sen plockas de kaffebönorna upp ur avföringen, torkas och rostas till kaffebönor och är ett av världens mest exklusiva kaffesorter.
Men alltså jag måste säga, vi är väldigt lätt lurade. Ja. Vem vill betala extra för dig när det finns så mycket gott kaffe ändå? Är dum eller?
Nej, det är väldigt
gott.
Vi har
ju inte provat detta kaffe, Annika.
Spelar vi ingen kanske... roll. Ja. Jag tycker, jag hade känt mig lurad.
Ja. Inte passe bjuder, då hade vi ju bara lätt varit väldigt inställsamma.
Ja, när jag vinner på tipset så lovar jag att köpa ett kilo Copilovac.
Det är ju några som också är lite knepiga för att de blommar först när de blir gamla. Som vi ibland får frågor om. Som man tänker sig murgröna, som då jag har som en favoritväxt om man låser in den. Alltså den ska inte ha några grannar, det brukar jag tjata om. Men den ändrar sig också. Plötsligt så blir den liksom könsmogen.
egentligen sker ju det hos alla växter. Den här könsmognaden inträffar vid en viss tidpunkt. Och det är ju det att genom att vi tillverkar växterna på ett speciellt sätt så kan vi häva upp det där. Så ett äppleträd, om vi plockade frukten, la fröna i marken, så hade vi haft en extremt lång tid innan man fick frukt igen. Då hade man ju fått ha en 25-30 år på sig, och då är det inte ens säkert att det blir en bra frukt. Det är ju därför vi gör som vi gör. Och murgrönan då är ju en sån där, alla växter har en ungdomsfas som vi kallar den juvenila fasen och en adultfas, och det är ju den fasen de blommar och sätter sin frukt. Och upplevelsen av då juvenila eller adulta blad eller blommor då kan ju appellera hos olika människor naturligtvis, och det gör ju att jag vill ha den adulta delen då. Men alltså en andra som jag, som har murgrönan som far runt i mina planter på ett ohemult sätt i min trädgård, håller jag på med ett litet smärre utrotningsprojekt eftersom den sår sig överallt då. Men visst.
Ja, då är vi två, Magnus. Alltså jag har också ett ställningskrig mot murgrönan.
Ja, vi är en del i den gruppen skulle jag vilja säga. Men den är fortfarande fin och effektiv där den är. Jag ser inget bekymmer det här. Nej. Att man bekämpar lite försiktigt. Mm. Det är ju inte så att jag har haft uppe det på agendan. Utan,
jag fick en sort, vi från Flyinge plantfotboll och kollade på Magnus trädgård där, det är vi med jämna mellanrum. Och då så var det en fantastisk murgröna på marken, och så sa jag, kan inte man få lite sticklingar den? Och då börjar sig Magnus ner och bara rycker upp. Så varsågod, säger han. Och nu har jag ju den i min trädgård då, men då har jag den inlåst. Den har oerhört stora, vackra blad, och den bor i min bambujungel, och där den inte ger en flyga för när. Och den sprider sig som en löpeld, men den är alltså helt magnifik för att jag har den under kontrollerade former, så jag tror inte...
Men det är ju olika bladuttryck, och där är det ju som stora äpplen, stora löv, alltså det appellerar till olika hur man egentligen ser på växten. En del tycker om brokiga löv, en del tycker om krusiga löv, en del vill bara ha en storlek, men en storlek kan ju kanske lösa ogräsrensning bättre än en småbladighet. Alltså sådana tankar finns alltid med, men rätt användningsområde, att man är lite glad att se sin kompis, det är alltid en förutsättning.
Det är många som frågar, Annika, vem vill ha sina rötter där?
Ja, men alltså, jag tänkte ta bara flickor. Apropå det här med vem som tar vem, så finns det nu en växt som heter allåkerbär, som inte jag... Har du provat det, Magnus? Har du undrat allåkerbär?
Ja, lite grann.
Var de goda?
Alltså, de ger inte någon vidare frukt, kan man väl säga. Så att,
Alltså, jag ska definitivt... Det är på min lista över någon växt som jag ska odla. Jag har inte heller odlat, och inte du heller, för du ser väldigt frågande ut, Hasse. Allåkerbär.
Det är alltså, så att jag springer på dem dagligen.
Äntligen finns det någonting som de norr över, de som nu också lyssnar på oss, kan lyckas bättre med än vad vi gör här nere. För den trivs bättre i Norrland eller i kallare klimat då. Men om man nu ska försöka här, så skulle jag kasta in den, eller rättare sagt plantera den i typ syrjordsrabatten, kanske där jag har rhododendron eller blåbär eller någonting sånt. Och så skulle den kunna få vara där som tuvor, detta lilla allåkerbär, för den är förtjusande söt med cerisa blommor.
Hur stora blir de?
Alltså små, lite som en mindre jordgubbsblomma. Okay. Men lite så cerisrosa. Och sen så har den ett lövverk som skiftar färg på hösten och blir lite så vackert.
Doftar att du går igång på den.
Åkerbäret växer ju vilt i norra Sverige och Finland, och sen då har man domesticerat den och tillverkat en som ska fungera då lite bättre i fler trädgårdar. Men det är ju det att det är ju rätt stor skillnad att befinna sig i Luleå eller om man är i Skåne.
Så vi skåningar kommer förmodligen inte lyckas lika bra som
Det gör vi inte, naturligtvis.
Men jag tycker vi ska försöka.
Jag tycker ändå den har snygga blad och den har en snygg blomning. Och sen är det ju det att sätter man den enbart för att få bäret, så tror jag man måste vara på rätt ställe. Alltså det är helt övertygad om detta.
Och om man nu lyckas få det här lilla bäret, så ska det vara makalöst gott. men då måste man lära sig, ungefär som med fikon, att om man tar det vid rätt tidpunkt, då är det som godast, och det måste man lära sig. Så detta är också ett lite långsiktigt projekt då. Fikonen, om man tar dem för tidigt, då är de ju liksom lite sträva och tråkiga, precis, i smaken. Och när ett fikon är liksom
som bäst,
precis, ja, som bäst den dagen, då är det ju makalöst gott. Så jag ska definitivt prova att odla allåkerbär.
Allåkerbär, heter man det plantfapen eller?
Ja, ja. Och då är det här bara flickor, och det var därför jag tog det som min växt idag. Alltså då heter de såna fantastiska saker som Anna, Beata, Linda och Sofia.
Oh.
Ingen pojke i sikte.
Det låter som en Elsa Beskow-saga nästan.
Så vill någon ha bara flickor i trädgården, så är detta så. Och så tar nu två. En Linda och en någonting annat. Så
vad blir det, mysigt.
Så blir det jättemysigt.
Vad som kunde vara kul att göra just nu inför helgen och inför kommande veckor. Har du några tips?
Alltså, det är fortfarande möjligt ju att sätta lök.
Vitlök
till exempel. Och man kan definitivt botanisera ut hos oss om vi har lök kvar. Alltså de större lökarna, typ narcisslökar, tulpanlökar och sånt, så kan man peta ner det i jorden nu
också.
Och då kan det till och med vara lite så rea på lök. För sen duger de till någonting. Man kan göra något arrangemang också i en kruka eller så, som man får upp till våren. Men lök blir det.
Sen är det ju så generellt att så fort det har kommit en enda gång vi får skrapa rutan på bilen, så är folk jättenervösa för växterna. Jag vet inte om de tror att någon täcker in hela Sverige när det blir lite kallt.
Lite utan
det
på.
Går jättebra att plantera egentligen alltid. Och det handlar ju egentligen om att det är lite svalare när man går ut. Mm. Men då får man ju skicka ut någon i hushållet som gör det. Ja. Om man nu har problem själv.
Ja, och många är ängsliga för det här att just att det blir frost. Men en växt som är härdig här, alltså liguster eller bok eller vad det nu än är, en jordgubbsplanta. Alltså de är ju gjorda för att vara ute. Och
de tål
ju det. Så det är ju liksom inget problem att plantera på hösten. Och det är inte bättre, det är snarare väldigt mycket sämre. Det kan till och med vara dödligt att ta in dem i vardagsrummet, för att man vill värma dem för att plantera dem till våren sen. Det är ingen bra idé. Min svägerska testade det.
Och där ser det lärande.
Ja, så.
Det börjar ju dra ihop sig snart till jul och med allt med dessa vedermödor. Mm. Och lite julfix, ska vi ha det i år också eller?
Ja, det har vi. Alltså vi får ju samla ihop året lite. Så lite sånt rött tingeltangel både här och där och så. Och så tror jag att jag kanske tar med mig någon medhjälpare igen. Fast då får inte du hänga med, Magnus. Nej. Jag tror att jag tar någon av de där pysselkvinnorna som är så där oerhört...
Det låter väl jättetrevligt.
Ja. Så jul... får vi ju sikta in oss på.
Vi pysslar vidare i trädgårdssnack. Och är det så att du har någon fråga eller lite nyfiken på tidigare avsnitt, så gå gärna in på våran Facebook eller våran Instagram, eller där du brukar ladda hem poddar, för det finns en himla massa avsnitt att kolla och lyssna på.
Trädgårdssnack.